Under 2018 var det över 630 olösta mord i Sverige. Människor som gick till jobbet, gick hem från en utekväll eller som bara var hemma, som till synes har försvunnit helt från jordens yta. Ibland finns det lite bevis, någon svag förklaring, men ibland finns det ingenting som kan förklara vad som hände. Bara en idé av en människa som har varit viktig för någon och sen som helt plötsligt bara är den där människan som försvann. Välkomna till Skräckturnén med Julia och Elin. Hello. Idag ska vi prata om olösta mord. Eller ja, olösta
händelser. Mysterier.
Precis, mysterier. Ja. Det finns det gott om.
Ja.
Som sagt, i Sverige finns det bara typ 630 olösta mord 2018. Mm. Då kan man tänka sig hur mycket det har växt. Och hur mycket det ser ut i andra delar av världen.
Liksom. Ja.
Det finns säkert mycket mer. Så att... Och det är vanligtvis bara folk som liksom, vanliga människor som bara försvinner en dag. Och vi har några exempel på sådana händelser. Till exempel den första jag har är en liten kille som heter Johnny Gosch.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ja.
För det var ganska, det var ju innan vi föddes, det var ganska länge sedan.
Mm.
Men det var, alltså jag kommer ihåg att jag har hört väldigt mycket om det fallet i alla fall. För att det fick väldigt mycket uppmärksamhet i sociala medier och sånt där också. Johnny Gosch var i alla fall en 12-årig kille som bodde i West Des Moines. Ligger i Iowa, USA. Och det är en stad med en väldigt liten befolkning på 22 000 människor. Så att alla känner varandra i den staden, kan man säga. Och han brukade dela ut nyhetstidningar till sitt område varje morgon. Och han missade liksom aldrig en dag. Men den 5 september 1982 så fick hans föräldrar samtal från deras grannar att de inte hade fått en tidning på morgonen. Och då blev de lite oroliga såklart.
Mm.
Och de kontaktade polisen direkt. Men eftersom ingen lösensumma hade krävts eller någon, så här, någon lapp, någon kidnappningslapp eller så vidare. Så väntade de 72 timmar innan de kunde anmäla honom som försvunnen.
Det där tycker jag är så... så dåligt.
Ja.
Det är ju de första timmarna som är de viktigaste.
Ja, men det var ju också på den här tiden var ju de så, jag tror de var ganska ovana med att folk försvann så här. Ja. För man hör ju ofta det med USA typ så här, på typ 70-talet så låste inte ens folk sina dörrar.
Nej.
För att de liksom, de var inte rädda för sånt här.
Nej,
men idag så har alla så här jättemycket lås och du vet, är jätteförberedda på att sånt här kan hända.
Mm.
Jag tror att det här var ett av fallen också som förändrade hur allt sånt där ser ut, speciellt i USA. Men Johnnys pappa i alla fall gick en runda runt området för att se om han hittade sin son. Och han hittade den här postbilen som Johnny alltid tog sin post från. Stod ett och ett halvt kvarter bort bara. Okay. Och dörrarna stod helt öppna. Men ingen post hade tagits ur så alla dagens tidningar låg fortfarande kvar där. Och det var det sista spåret som finns av Johnny. Tack vare hans föräldrar fick han dock väldigt mycket uppmärksamhet i... De gick ut i tv med hans bilder, alltså flera tusentals. De hängde upp hans bilder runt om i hela staden.
Mm.
Och han var även det första barnet som sattes på sidan av en mjölkkartong.
Ja, just det.
Så han var den första någonsin som fick sitta där.
Mm.
Och det är ju ganska känt nu idag att liksom, borttappade ungar sitter på den där. Liksom, så att, eller borttappade och kidnappade och allt möjligt.
Mm.
Sen... De anställde en privatdetektiv rätt snabbt efter som faktiskt hittade två vittnen som hade sett Johnny prata med en man i en blå bil.
Mm.
Men eftersom att ingen alltså, hade sett registreringsskylten så kunde man ju inte uppfölja det här ledtråden. Liksom.
Nej.
Och två år senare så försvann ytterligare en tidningspojke i området vid namn Eugene Martin och han var också en tidningspojke. Och då polisen ville försökte ju koppla ihop det här, men de fanns, eftersom att det inte fanns några bevis så kunde man inte koppla ihop dem.
Mm.
Båda försvann bara helt spårlöst.
Mm.
Men sen hände det en twist ungefär 15 år senare som var väldigt, man ska säga, märklig i alla fall. Noreen då, som är Johnnys mamma, hon vaknade upp av att det knackade på hennes dörr. Det här är i alla fall enligt vad hon har påstått. Runt... två eller halv tre på natten ungefär. Och fast besökaren drog upp sin tröja för att visa sitt ett bekant födelsemärke så visste hon direkt vem det var. Det var hennes son, fast nu är 27-årsåldern.
Mm.
Och enligt henne så var han i sällskap av en annan man, en man som hon aldrig hade sett förut.
Mm.
Och varje gång Johnny skulle säga någonting så kollade han på den andra mannen som typ för att få godkännelse och prata.
Mm,
okay. Och han sa till sin mamma att han fortfarande var i fara och därför kunde han inte berätta vart han bodde någonstans. Så han bara försvann när Noreen typ gick in i köket, så bara försvann han. Och hon träffade aldrig honom igen. Och Noreen gick direkt till FBI med sin upplevelse. Och de skissade en bild av hur liksom vuxna Johnny såg ut för att kunna leta efter honom.
Mm-hmm.
Men efter bara utgick, det bara utgick efter hennes påstående och inte hade något annat bevis, så tvekade de fortfarande på att det verkligen hände.
Mm.
Men i alla fall vad mamman tror är att hennes son blev kidnappad in i en så här, alltså en sexring för små barn typ. Så för att, liksom att trafficking.
Mm.
Och att utredningen blev förstörd på det sättet det blev. Alltså det kom inte fram till någonting. För att det finns namn inom den här organisationen som man vill mörka. Alltså typ kända politiker och så vidare.
Mm.
Och polisen vill inte helt neka denna teori. Men säger att det inte finns tillräckligt med bevis för att tro på det här. Och familjen har fortfarande inte gett upp på att hitta sin son. De letar fortfarande och de har fortfarande kampanjer för att försöka hitta honom.
Mm.
Men, och som hon sa som i en intervju de gjorde, så om vi har levt utan Johnny en lång tid nu. Det är inte nytt, men det gör fortfarande väldigt ont.
Mm.
Och många vill påstå att Noreen är liksom en sörjande mor som hittar på konspirationsteorier för att hon inte vill acceptera att han faktiskt är död.
Mm.
Men de har samtidigt också hjälpt andra familjer med barn som är försvunna genom att hjälpa dem få så mycket uppmärksamhet som möjligt för att de ska kunna hittas. Och 1984 så anstiftade staten Iowa the Johnny Gosch Bill, vilket innebär att polisen måste utreda fall om försvunna barn direkt istället för att vänta 72 timmar
mm.
och förlora dyrbar tid.
Yeah.
Och trots uppmärksamheten fallet fått så har man inte kunnat hitta något spår av honom alls, och han är fortfarande inte hittad. Så. Oh. Mm. Frågan är vad som hände honom.
Mm.
Jag vill ju, alltså, samtidigt som jag tänker, gud, det låter hemskt att säga det kanske, men jag typ hoppas att han är död framför att han är fast i någon jävla sex trafficking.
Ja.
Liksom.
Verkligen.
Faktiskt. Det är inget liv liksom.
Det är liksom som att välja mellan pest eller kolera, men då väljer man
exakt. Hellre. Jag hellre att han är död så att han
slipper
vila i frid. Liksom, att han inte behöver utsättas för något mer liksom, övergrepp.
Ja, men exakt. Men det är verkligen ett fall som kan vara antingen eller.
Mm. Gud ja.
Just att det inte finns några ledtrådar.
Nej. Det är jättemärkligt. Jag tänker också, varför skulle Noreen hitta på det här?
Ja.
Liksom, nog för att man kanske sörjer, men det här var liksom 15 år efter.
Ja.
Jag tänker, då hade hon velat fejka det, hade hon kunnat fejka det lite innan.
Ja, men exakt. Ja, det håller jag med om.
Men jag vet inte, det känner man sig väldigt skeptisk också. Varför skulle han sträcka ut sig till henne
mm.
för att sen liksom inte höra av sig igen?
Försvinna igen, ja.
Det är jättekonstigt. Det kanske har hänt honom någonting, eller han kanske sa för mycket, eller du vet.
Oh. Man har ingen aning.
Nej.
Gud, det är en sån där fall som man blir så tokig
på. Ja, verkligen. Och det, jag kan bara tänka mig hur hon mår, stackars mamman och pappan.
Ja.
Och
just liksom att det inte finns någonting att gå på. Liksom det är bara den här typ, ja, någon såg en bil.
Mm.
Och det säger, aha.
Men det är därför det är otroligt viktigt i såna här, alltså, sammanhang. Om man ser någonting som verkar lite misstänksamt. Att man såhär kollar upp, okej, vad är registreringsnumret? Vad hade den där människan på sig? Så att man kan liksom vara ett bra vittne.
Exakt.
Om man nu, för att, men det som är så svårt med sånt där, det är att man inte alltid uppmärksammar det. Till exempel de här två vittnena, de kanske bara gick förbi och så såg de att det stod en liten kille och pratade med en kille i en bil.
Mm.
Inte så här kanske största grejen då. Liksom, de kanske trodde att det var hans pappa eller vem som helst liksom.
Mm.
Så de lägger inte märke till det. Men det är ju alltid viktigt att man liksom ändå alltid tänker efter. Mm. Kan det här vara något?
Om man får en sån här typ olustig känsla så ska man alltid liksom gå på den.
Exakt.
Mm.
Hade de bara kunnat registreringsnummer så hade det kanske kunnat komma någonting.
Ja, visst.
Men det är i alla fall väldigt bra tycker jag att de anstiftar den här Johnny Gosch Bill. Mm. Vilket innebär att de måste utreda det direkt. De kan inte vänta 72 timmar, för som vi sa innan, det här med 72 timmar är ju bullshit.
Det är ju riktigt bullshit.
Ja, varför då? Alltså, direkt är bättre.
Ja,
om det hänt
någonting. Men precis. Så. Jag har ju läst om så här fall. Det är något fall med en liten flicka som typ, som man ser gå sent, jag tror på natten eller om sent på kvällen, gå själv längs en gata och sen är hon typ på, så, helt som bortblåst liksom. Och man kunde, och hennes föräldrar kunde inte anmäla henne som försvunnen förrän, jo, men 48 timmar senare. Och de ville liksom anmäla direkt, fan, men de fick liksom inte det.
Men det där är också, det finns ett annat fall, gud vad hette hon nu? Har du hört om till exempel Elizabeth Smart?
Mm.
Du vet. Och sådana där fall. Det finns en annan, vad heter hon då? Typ J.C. Lee Dugard? Nej, jag kommer inte ihåg. Men alltså det är flera gånger man har hört. Det var ett fall i alla fall med en liten flicka som skulle iväg till skolan. Och sen gick hennes pappa ut för att typ säga hejdå till henne. Och då såg han att det var någon som bara kom och tog henne.
Mm.
Och liksom kastade in i bilen. Och det kanske till och med var Natasha Campus. Campus, du vet, hon som blev kidnappad. Och sen så försökte han hoppade in i bilen och försökte följa efter, men sen tappade han bort dem.
Nej, jag tror det var J.C. Lee Dugard.
Tror du?
För att det var...
Men hon hittades hon.
Hon hittades,
just det. Det är så många så här borta på det, eller så här kidnappade små tjejer.
Ja, det
är som Elizabeth Smart som blev liksom tagen bort i skogen typ. Och... Men det är tur att de hittades, liksom. Tänk om de aldrig hade blivit hittade.
Mm.
Och till exempel som Elizabeth Smart, hon fick ju såhär, du vet, hon blev våldtagen varje dag av den där galna mannen och liksom fick såhär alltså, låtsas gifta sig med honom och alltså, skitvidrig. Mm. Tänk att liksom leva så resten av sitt liv.
Det är
ja, så att det är tur att de hittar dem. Men i det här fallet så hoppas jag ju åtminstone att han inte behöver stå ut med någonting hemskt.
Ja, exakt.
Ja, ska vi gå vidare till ditt?
Ja. Det kan vi göra.
Och det är också USA, eller?
Det här är USA.
Ja.
Och det är inget försvinnande. Så. Det är, eller det är ett försvinnande en kort tid. Men man hittar henne senare. Och det handlar om Kenika Jenkins. Känner du igen den?
Nej.
Nej? Den är ganska okänd.
Ja, jag har inte hört om den. Nej. Kenika.
Kenika Jenkins. Vi lägger upp bilder så här på alla som är... försvunna så.
Och det var också september, lite senare.
Ja, precis. Men det här då sker den 8 september 2017 på Crown Plaza Chicago O'Hare Hotel.
Mm.
Ganska långt ord där. I Chicago. I rum 926. Och där befinner sig då några ungdomar som är full gång med festade. Jag tror det här skulle, typ festen började typ alltså 23:30 tror jag det var. Och en av dem på den här festen är då Kenika. Det är fredag, fullt drag, alkohol och diverse droger. Vittnen då där på festen märkte att något inte riktigt så stämde med Kenika. Hon betedde sig jättemärkligt och... Hon kunde i ena stunden vara jätteglad och dansa och sen i nästa sekund bara vara helt nedstämd och typ sitta och gråta.
Mm.
Hon kunde sedan ses vandra omkring med några andra i korridorerna. Innan hon sedan sågs vid receptionen var ungefär 3:20. Och övervakningskamerorna visar sedan hur hon vinglar fram och tillbaka i korridorerna och hon kan liksom inte gå rakt. Hon är ju påverkad av någonting liksom. Och då är hon ensam.
Mm.
Och sen då, men här kommer vi till senare, men då syns hon vandra in i ett kök som inte används.
Ja.
En sån här stort restaurangkök. Och det är sista man ser av henne.
Ja.
Och sen en timme senare ungefär, efter att liksom hon hade setts där var 20:03. Så ringde Kenikas vän upp Kenikas mamma.
Mm.
Och hon var där på plats då klockan 5:30 på morgonen på lördagen då. Och vid den här tiden hade de nog ingen aning om var hon kunde befinna sig. Hon hade liksom bara försvunnit från festen, alltså bara sådär. Och de hjälpte så att söka igenom hela hotellets och alla våningar Men hon var som bortblåst. Och eftersom kliniken inte var anmäld försvunnen så hade de heller ingen möjlighet att kolla övervakningsbilder.
Nej.
För det fanns ju kameror i hela hotellet liksom.
Ja.
Men man anmälde ju henne då försvunnen klockan 13:15 på lördagen. Men familjen ansåg att polisen inte agerade tillräckligt snabbt. Vilket är ganska vanligt i sådana här fall.
Ja.
De tar sin tid.
Ja, gud.
Och första titten på kamerabilderna då märkte man ingenting. Förrän då 22-tiden. Då hade det gått alla de här timmarna. Tills man såg på övervakningskamerorna att Kanika vandrade omkring i korridorerna där. Och då kom in i det här köket. Och där tog spåren slut. Tills man då hittade henne liggandes livlös i kökets stora walk-in-frys.
Nej.
Mm. Och man konstaterade då att hon var död 00:48 på söndagen. Kanika hittades med ansiktet neråt i golvet. Hon låg liksom på sidan typ. Och ena hennes sko saknades. Så det var så lite random. Och det fanns inga tecken på våld eller liknande förutom ett rivsår på ena foten. Och den här frysen var då en walk-in-frys. För alla er som vet hur en sån ser ut. Med en sån här tung dörr.
Ja, det är en sån här som är på Monikas restaurang.
Ja, men precis. Som man går in i. Den var liksom i full gång.
Nej, så hon hade blivit förfrusen, eller?
Ja, men grejen var den var inte så här det var inte jättekallt där inne egentligen, vilket var lite weird.
Mm.
Om det nu är en frys liksom.
Ja, den var i full gång.
Ja, precis. Ja, så att hon har ju liksom fryst. Men grejen var det här köket och tillhörde, nej, den här frysen tillhörde det kök som inte användes, så att det var liksom ingen där.
Jaha.
Och temperaturen var ungefär 1 grad då efter att dörrarna hade öppnats.
Mm.
Och dörren i sig var väldigt tung och trög. Och hur hon har kommit in där helt själv när hon var påverkad är liksom ett mysterium.
Verkligen.
Ja. Och det är då väldigt passande att det inga kameror fanns just i den frysen heller.
Det är jättekomligt. Vadå? Mm. Det finns inga kameror i ett kök? Det är ju värsta.
Nej, alltså det finns en kamera som man ser och sen rundar hon ett hörn. Och där är liksom slut. Och det är ju typ där frysen är. Och där finns inga kameror.
Men då borde man ju se att typ någon kommer därifrån. Om det är någon som har typ öppnat dörren för henne eller kastat in henne. Då borde det komma ut någon som man kan se i kameran. Men det finns väl ingen annan liksom utväg.
Nej, men eller hur? Så länge inte någon typ så här fifflat med kamerorna. Det vet man inte.
Det är sant. Som i Ocean's Eleven då.
Ja, men precis. Och i obduktionsrapporten så visar det sig att Kanika inte har några spår av droger i sig.
Mm.
Och mängden alkohol var inte ens över den här laglig driving limit. Så hon hade inte alls mycket alkohol i blodet.
Jaha.
Och hur hon då kunde bete sig så där, alltså hon vinglade verkligen.
Ja.
Fram och tillbaka, så hon kunde inte gå rakt.
Gud vad märkligt.
Övertaget. Så det är jättekonstigt. Och liksom, varför vandrade hon iväg? Varför betedde hon sig så där? Så märkligt. Och hur kom hon in i frysen? Och sen, alltså Kanikas mamma är ju, hon är helt övertygad om att det är någon som ligger bakom det här.
Ja.
Och hennes dotter, hon skulle aldrig bete sig så om det inte var något.
Nej,
vara så där oförsiktig att hon går in i en frys. Och att hon ens kan öppna den själv. Alltså det finns liksom inte.
Nej.
Men sen är det så här, om någon som då skulle ligga bakom, vad har den för motiv?
Ja.
Liksom det finns inga svar på någonting. Man kan liksom inte ens spekulera.
Mm.
Men sen är det här med såna här dörrar. Nu var ju den här för sig. Jag vet inte, det var lite oklart om dörren var öppen eller om den var stängd. För att om hon blivit inlåst där av misstag, så på såna här frysar vad jag har hört så brukar det finnas en sån här säkerhetshandtag.
Ja, det måste det finnas.
Ja, så att man kommer ut.
Ja.
Men du vet ju inte om det fanns på den här. Som sagt. Det finns jättelite information.
Men det måste ju, alltså det måste vara någon typ av olagligt att inte ha det.
Ja, man tycker
att, det. Bara om man stänger dörren, om man går in där så bara, stängs dörren.
Mm.
Då Hur ska man komma ut då? Så ja, det måste ju finnas något säkerhetsantal.
Ja, och jag kommer ihåg, jag jobbade ju på ett företag där vi hade en sån här stor frys. Och den var lite läskig, för den hade inget sånt handtag. Det enda den hade var en sån här nödknapp grej som var, så att det liksom larmades någonstans.
Jaha.
Men då var man var ju fast där i där minus 30 grader. Och liksom man stod där och frös. Alltså, så den,
det no var joke.
Ja, verkligen.
Det... Usch.
Men vad tror du när du hör det här? Vad tror du skulle kunna ha hänt?
Alltså jag tror att hon kanske typ kan ha gått in i köket och sen så kanske hon så här, du vet, öppnade kylen. Och jag vet inte, blev lite sugen på någonting typ. Och så bara gick hon in och sen så stängde sig dörren och sen när hon skulle komma ut så insåg, så var hon för full för att förstå hur hon skulle öppna den eller något sånt där.
Kan vara.
Så hon bara så här, typ ramlade ihop för att hon var full. Och sen ramlade hon
ner. Men det är det som är så läskigt ner, för att det finns ju inget bevis på att hon ens var så pass berusad.
För hon hade inte så
inga droger och ingen... Nej, precis. Så det är så ologiskt.
Ja.
Allting. Jag kan visa dig bild för att...
ja, jättegärna.
Jag skulle aldrig lägga... Eller vi lägger ju inte ut så här bilder på döda personer. Det känns lite respektlöst. Men man kan söka på hennes namn så kommer de upp. Men nej, så här hittades hon då.
Men gud...
Yes, väldigt obehagligt. Så att de har släppt alla bilder och hur det såg ut.
Men gud, inte det är väldigt respektlöst mot familjen?
Jo, det är ju det.
Som liksom ville på hennes döda dotter på Google. Alltså, det hade inte jag velat.
Nej, absolut inte. Shit. Och jag kan visa dig också så här,
vad heter där det?
Kamerabevakning. Precis, här går hon och liksom vinglar omkring.
Gud, vet du vad det här påminner mig om?
Nej.
Elisa Lamb.
Ja. Visst gör det.
Väldigt likt så här, Elisa Lamb som gick runt på Cecil Hotel i New York. Och väldigt märklig i övervakningskamerorna. Stod i hissen och liksom gjorde olika... Folk har ju trott att de spelade den här hissleken.
Ja, just
det. Men sen så... Titta, hon ser ju jättefull ut.
Ja.
Hon ser jättefull ut.
Så det är så här...
Alltså det är det. Hon kan också ha känt sig jättefull fast hon inte var skitfull. Det är mycket möjligt.
Ser du?
Det här, men gumman. Helt själv.
Det här är ju liksom inte normalt
beteende. Nej, alltså hon går så här längs väggen för att hon är så full.
Ja. Hon höll på att ramla där vid trappen. Och det är ju någonting som inte stämmer liksom.
Ja, men gumman.
Mm.
Ja, det är jättekonstigt.
Mm.
Men alltså det där med Lisa Lambert, hon hittades ju sen efter den här hissleken på...
På taket
i en sån här vattentank. Det var ju folk som började klaga på att vattnet smakade konstigt.
Mm. Och det var typ svart.
Svart. Och det var för att hennes lik ruttnade där inne. Hur kom hon in där? Alltså det går ju inte att komma in på taket om man är en civil person. Nej. Och det går absolut inte att komma in i vattentanken. Det måste ha varit någon som har lagt henne där.
Garanterat.
Men det är ju folk som tror också, du vet, att hon körde hissleken. Sen fastnar hon i den dimensionen. Och så kunde hon inte ta sig ur, så var det någon typ demon som dödade henne. Det är vad de tror.
Ja.
Så att...
Jag vet inte om jag tror på det, men...
Nej, inte jag heller. Men det var... Jag hörde en så här, du vet, jag kollade på YouTube en gång och så såg jag någon så här liten skräckhistoria typ. Det var någon tjej som stod i en hiss som skulle åka. Det var liksom en byggnad med typ 15 våningar.
Mm-hmm.
Skulle hon åka ner... hon åkte från lobbyn upp till liksom... Hon skulle upp till den 15 våningen.
Mm.
Och så kom det in en tjej... Nej. Det var en tjej som åkte upp och sen kom hon in typ på fjärde våningen eller någonting. Mm-hmm. Och då stod den här tjejen, du vet, och inte tittade på henne så här. Och jag var tyst och hon bara såhär, hej.
Mm-hmm.
Och tjejen bara sa inget. Hon bara, okej. Och sen började hon trycka på massa knappar så här, den här tjejen.
Mm-hmm.
Och hon, den andra tjejen, stod bara där och bara, okej. Liksom, så gör det du, fast de skulle åka upp dit. Så att, och de stannade på massa våningar. Och sen till slut så kom de upp till 10:e våningen.
Mm-hmm.
Och då gick hon ut. Och sen så såg hon liksom den andra tjejen att det var så här jättemörkt i hallen där.
Mm-hmm.
Och så sa hon så här, hallå, vart ska du? Och hon tittade inte på henne, hon bara fortsatte det. Det låter jättemycket som hissleken.
Ja, verkligen.
Och sen försvann hon. Och sen dagen efter så fick hon höra att den här tjejen, alltså det var en tjej som hade försvunnit från hotellet.
Mm-hmm.
Som ingen hittade. Och så gav hon signalement. Och liksom att det var den här tjejen då. Som hon hade sett i hissen. Och då trodde de ju att, eller hon trodde i alla fall att hon hade liksom förstört hennes hisslek.
Nej, men
för att hon var ju en annan civil person som var där. Och den här tjejen trodde att hon var någon slags Du vet den här kvinnan som ska kliva på.
Just det, som man inte ska titta på.
Exakt.
Och inte säga någonting.
Så hon gjorde fel, så hon blev fast i den dimensionen. Så hon var såhär, gud, förstörde jag hennes hisslek?
Det gud, vad obehagligt. Alltså jag skulle aldrig göra någon sån här lek. För att även om jag inte tror på det, är ändå ganska så här. What if it does?
Ja, verkligen. Nej, usch.
Så. Men som sagt, med det här, det finns alla de här övervakningsbilderna finns att kolla på när Kanika vandrar omkring där i korridorerna.
Mm.
Och det finns även en bild från köket också.
Så om ni vågar kolla.
Om ni vågar, ja. Så sök på det, och sen om ni vill så finns det också de här bilderna från hur hon hittades också.
Ja, vi kan ju länka det sen när vi lägger upp bilder på dem. Det kan vi ska lägga upp bilder på Johnny Gars och Kanika.
Och din sista?
Ja, min sista. Jag har faktiskt, det är typ ett litet mysterium.
Mm.
Men det är inte ett mord faktiskt. Det är bara en väldigt märklig händelse.
Mm.
Och det är om en mystisk kapare. En kapare av ett flygplan som bara så här poppade ut och försvann. Det är ganska intressant. I alla fall, mellan flygningen från Portland till Seattle med flight 305 i USA 1971 köpte en man en flygbiljett under ett alias, Dan Cooper. När det lyfte så överlämnade Cooper till en liten lapp till närmsta flygvärdinna som hette Florence Schaffner. Och hon stoppade ner lappen i sin väska utan att ens titta på den. Och mannen lutade sig fram till henne och viskade, fröken, det är nog bäst om du kollar lappen. Jag har en bomb. Och på lappen så stod det att hans väska innehöll en bomb och att flygvärdinnan skulle sätta sig bredvid honom. Så hon gjorde det och sen bad hon om att få se bomben. Och då öppnade han väskan och visade att det fanns 8 röda cylindrar, ett par kablar och ett batteri. Och hans villkor för att inte spränga planet var att få $200,000 i kontanter, 4 fallskärmar och en tankbil som skulle stå redo vid landningsbanan i Seattle. Flygvärdinnan gick till cockpit och berättade mannens krav för piloten. Och när hon kom tillbaka så hade mannen satt på sig mörka glasögon så att hon inte skulle se hur han såg ut.
Mm-hmm.
Piloten informerade flygplatsen och förklarade för de 36 passagerarna att de skulle bli försenade på grund av tekniska problem. Chefen för flygbolaget godkänner den här betalningen på $200,000 och rådde personalen att samarbeta med kaparen för att inget farligt skulle hända.
Mm.
Och planet cirkulerade då i 2 timmar i luften medan man på marken höll på att skaffa fram pengar och fallskärmar. Och vittnen beskriver också kaparen i efterhand som väldigt lugn och trevlig och inte alls är elak eller hetsig liksom, utan bara en snäll man. Pengarna och fallskärmen överlämnades i landningen i Seattle. Och kaparen lät passagerarna samt 2 flygvärdinnor gå av också. Och sen började han gå igenom de nya resplanerna med besättningen som fortfarande fanns kvar på planet. Alltså resten av flygvärdinnorna, eller flygvärdarna och piloterna.
Mm.
Och andre piloten William Rattas. Sack, svårt namn. Rattaczak. Förklarade att en mellanlandning för att fylla på bränslet var nödvändig. Och det kom överens om att gå ner i Reno i Nevada. Någonstans mellan Seattle och Reno så använde dock kaparen sannolikt sina fallskärmar och hoppade ut ur planet. Då han inte fanns ombord när de landade i Reno. Redan från början så slog FBI-utredarna fast att mannen inte kan ha överlevt hoppet. Men att en kropp har aldrig hittats. Och just det, han begärde också att de skulle med planet åka en sydöstlig kurs mot Mexico City på 3000 meters höjd med så låg hastighet som bara var möjligt utan att planet skulle dyka ner i spinn.
What?
Ja, det är konstiga instruktioner.
Mm.
Och 1980, alltså ungefär 9 år senare, så hittade en 8-årig pojke vid namn Brian Ingram 294 stycken $20-sedlar. En del av bytet vid kapningen, alltså i Colombiafloden hittade han dem.
Uh-huh.
Och fallet räknas fortfarande som olöst. Jag vet inte vem kaparen är eller någonting. Så att, ja. Det är väldigt konstigt.
Ja, jag har hört om det här. Jag tror jag såg en sån här Buzzfeed-avsnitt av den.
Ja.
Supermärklig. Han bara försvinner spårlöst. Liksom, ja. Typ som att han aldrig har funnits.
Precis. Och jag tycker så här. Det är lite märkligt. Jag menar, det var flera stycken som såg honom. Du skulle kunna ha någon slags signalement.
Ja,
på hur han såg ut. Och jag kollade här också. Det finns en bild på honom.
Mm.
Eller en bild på hur de ritade av honom.
Så. Mm. Ja, just det.
Så här såg han ut.
Mm.
Mörka glasögon där. Väldigt smal näsa, stora öron. Så här ovalt ansikte. Mm. Och väldigt små läppar.
Mm.
Och brunhårig var han också. Så att det är lite märkligt så här. Och han på grund av ett missförstånd i pressen så döptes han till D.B. Cooper istället för Dan Cooper.
Mm-hmm.
Jag vet inte varför det hände, men han kallades D.B. Cooper i alla fall.
Nej.
Jättekonstig grej, det är lite så här, nästan lite savage.
Ja.
Han bara sätter sig på planet och bara, jag ska ha $200,000 och jag har en bomb i väskan. Alltså. Och hur kom han ombord med en bomb?
Ja, men precis, det var det jag funderade på. Liksom, hur går det ens
till? Ja, hur fick han det? Liksom? De hade inga liksom, kontroller innan han
stod på planet. De måste ju ha haft det.
Ja, tycker jag också. Väldigt, väldigt märkligt.
Mm.
Det var bara så här liten intressant mysterium som har hänt.
Det är också en sån här som är helt ologisk. Ja. Om man än vrider och vänder på det.
Ja, precis. Så att liksom... Hur kan de inte tagit fast honom? Och hur kan ingen ha hittat honom? Och varför tror polisen att han dog? Är det för att den höjden så kan man inte överleva? Eller... Nej, jag vet inte.
Alltså jag blir så här målad. Jag blir så här, jag har för många frågor i huvudet.
Ja, jättemärkligt. Och sen varför skulle han lämnat en del av pengarna liksom? Efter
ja, det? Precis.
Det är konstigt.
Och typ är det någon mer som ligger bakom det? Eller vad är det?
Ja, alltså man blir lite fundersam. Men det är i alla fall intressant att tänka
på. Ja, det är det verkligen.
Vad kan ha hänt här? Och nu är det ju det här fallet preskriberat också. Så man, man kommer inte kunna lösa det.
Nej, det är ganska osannolikt.
Tror jag. Så att, ja.
Det är så att man inte hittade någonting från honom. Förutom pengar där.
Ja, förutom lite pengar. Om han lämnade efter sig. Han kanske dog och blev upphämtad någonstans. Och sen... Du vet, det kan ju hända att ett fängelse har tagit upp honom och sen så vet ingen hans identitet. Och vem förblir... Det finns ju jättemånga fall också när man har hittat kroppar fast man inte vet vem kroppen är.
Mm.
Och då kan man ju inte utreda fallet heller. För att man har ingen liksom... Man kan ju inte koppla människor till den här personen. Så det är lite svårt. Så det kanske var en sån händelse. Eller så...
Typ överlevde han och så typ ändrade han utseende. Kanske typ skaffade en massa skägg. För han hade ju liksom ingen typ ansiktsbehåring.
Nej, exakt.
Eller han hade jättekort hår.
Men kolla på honom också, han kanske är Men in Black. Han bara tar upp den där minnesgrejen. Ingen kommer ihåg han. Så. Who knows? Nej, men alltså, nej, det är coolt med lite olösa mysterier. Det finns massa sådana, så jag tycker vi ska ta upp flera.
Ja,
göra flera avsnitt.
Det tycker jag verkligen, för jag kommer på så här fler och fler nu när vi sitter och pratar om det bara.
Ja, det precis. Jag menar bara typ såhär Zodiac Killer och massa såhär.
Ja, gud. Och där finns ju väldigt mycket.
Ja, väldigt mycket
att prata om.
Så att vi får ta det i ett annat avsnitt.
Vi får göra det. Vi får köra en olösta mysterier 2.
Ja,
kanske.
Absolut. Det ska vi göra.
Men det var allt för den här gången.
Ja, det var allt. Fick ni ett relativt kort avsnitt?
Ja.
Jag hoppas ni tyckte om det. Så... återkommer vi nästa vecka.
Ja, och vi lägger upp alla bilder och sånt där på vår Instagram.
Precis, när det här avsnittet släpps så får ni se dem.
Och nästa avsnitt blir Halloween.
Halloween!
Så.
Se till att tunna då, för det är ett riktigt bra avsnitt.
Ja, för fan vad det kommer bli bra.
Ja.
Så.
Vi ses då. Okay. Ha det bra.
Ha det bra. Hejdå.